jag mycket välkomna till Studio DN som på torsdagar handlar om USA. Enligt flera opinionsmätningar leder demokraternas troliga kandidat Joe Biden över Donald Trump inför presidentvalet. Men det är flera månader kvar dit och opinionsundersökningar är vanskligt material.
Oh, I love the polls.
If I'm losing or lagging, I'd never mention it.
A lot of people love me. You see them all the time, right? I guess I'm here for a reason. To the best of my knowledge, I won. And I think we're going to win again. I think we're going to win in a landslide.
Ja, Donald Trump har alltid varit svag för opinionsundersökningar som pekar åt rätt håll för honom. Real Clear Politics, det är en sajt som bland mycket annat samlar olika opinionsmätningar och räknar ut medelvärden. Enligt flera undersökningar leder Joe Biden nu med upp till 6%. Andra visar dött lopp mer eller mindre. Donald Trump uppges vara mycket frustrerad över detta och siffrorna oroar också ledande och aktiva republikaner runt om i USA. Men det går ju faktiskt i USA att vinna val utan att få en majoritet av rösterna. 2016 fick ju Hillary Clinton 3 miljoner fler röster än Trump som ändå vann. Martin Gelin, du är DNs korrespondent i New York. Hej!
Hallå!
Du har ju skrivit om opinionsläget. Varför ska man alls bry sig om det så här tidigt?
Ja, det finns väl en myt om att opinionsmätningar är helt fel nu för tiden. Jag tror att den stärktes kanske förra presidentvalet där. Men det är värt att minnas att opinionsmätningarna faktiskt var ganska nära målet 2016. De förutsågs ungefär 3% seger, procentenheters seger för Hillary Clinton. Men hon vann till slut med 2% nationellt, men Trump vann med hjälp av elektorskollegiet. Men överlag så är opinionsmätningar i USA ganska korrekta. De var väldigt nära målet 2018 i kongressvalen. Så jag tror att det är liksom viktigt att man inte avfärdar opinionsmätningar som liksom spekulationer, utan att de ofta hamnar ganska nära målet. Och det är värt att notera att Bidens ledning i snittet som Real Clear Politics har är drygt 5%. Och det är mer än ingen sittande president sedan George H.W. Bush 1992 har haft en så stort underläge så här ett halvår inför presidentvalet.
Det finns ju, som du säger, att opinionsundersökningarna har fått en del kritik eller varit i fokus. Och man har ju haft en del problem i svarsfrekvenser. Det har blivit svårare att göra korrekt opinionsmätning och det betyder ju att det är dyrare. Traditionellt så har man ju brukat ringa upp folk på fasta telefoner. Det är ju nästan ingen som har det nu, och de som har det är ofta äldre människor som är hemma och svarar. Det kan bli skevt av de skälen. Yngre med mobiltelefoner där det är många som inte svarar på okända nummer och så vidare. Man kan också se en del som gör opinionsundersökningar online, och då är det också ibland så att bara den svarar som har lust att svara, då kan man få skeva bilder där. Men som du säger, de här aggregerade mätningarna pekar ju åt något håll. Jag tänker också, det finns ju nationella undersökningar och undersökningar som görs i olika delstater. Vilka siffror är det egentligen som är mest intressanta här? Är det inte egentligen Michigan och Wisconsin och Pennsylvania som man ska titta på? Eller vad skulle du säga om det där?
Ja, men absolut. Så länge det är någorlunda jämnt nationellt, så är det ju liksom 7-8 delstater som kommer att avgöra hela valet. Men det som har gjort Trump och republikanerna mer oroade, och det som jag skrev om den här veckan, är att Trump har börjat förlora mer i de viktigaste delstaterna, i Pennsylvania, Wisconsin, Michigan och även Florida. Så länge Biden har en ledning även i de delstaterna, så behöver Trump dramatiskt ändra opinionsläget för att kunna vinna.
Just det, hur kommer det sig nu egentligen att man faktiskt kan vinna valet utan att få en majoritet av rösterna? Kan du bara kort förklara det här med elektorskollegiet, vad det är egentligen man röstar på?
Ja, precis. Varje delstat har ett antal elektorsröster som ungefär motsvarar folkmängden, så att de största delstaterna har betydligt fler än de minsta. Kalifornien har till exempel 55 elektorsröster, medan Wyoming har 3. Och man behöver 270 elektorsröster för att vinna. Så man behöver helt enkelt samla ihop segrar i delstater som totalt kommer upp i 270 elektorsröster.
Just det, så att, det spelar egentligen större roll var man bor någonstans än att man är en extra väljare, kan man säga.
Ja, alltså i vissa delstater är rösterna liksom i princip bortkastade.
Vi ska strax prata mer om de utmaningar som både president Trump och Biden står inför.
No, it is not true. I'm saying unequivocally, it never, never happened. And it didn't. It never happened.
Ja, Joe Biden, han nekar bestämt till anklagelserna om att han ska ha begått ett sexuellt övergrepp mot en tidigare medarbetare, Tara Reid, 1993. Händelsen påverkar ändå hans kampanj förstås, och han måste dessutom entusiasmera partiet. För Trumps del så har han ju alltid sett ekonomin som sitt starkaste kort. Och han borde ju, kan man tycka, vara helt körd nu. Varför är han inte det, Martin? Och vilka, det låter som att båda här har sina olika bekymmer.
Ja, absolut. Men Trump har ju, som väl få har missat det här laget, en väldigt lojal kärnväljare. Han har ju ett liksom golv i opinionsstödet på ungefär 40% som han aldrig faller under, oavsett vilka skandaler som dominerar nyhetsutvecklingen. Men han har också ett ganska lågt tak i opinionsstöd. Han har aldrig varit över 50% i förtroendesiffror sedan han tillträdde som president. Så det liksom svängrummet för Trump är ganska litet. Det tyder på att det blir ett val som avgörs på marginalerna.
Vad skulle du säga att Joe Biden har, förutom det här problemet med de här anklagelserna av Tara Reid, vad har han mer för utmaningar?
Ja, men hela valet är ju liksom, kommer inte likna någonting som har hänt i USA i modern tid, med tanke på pandemin och hur svårt det kommer vara att rösta i många delstater. Michigan är en av de värst drabbade delstaterna av pandemin, framförallt i Detroit som är liksom där demokraterna behöver samla sina röster. Joe Biden kan inte driva en traditionell kampanj. Jag tror inte att han personligen skadar så mycket av det. Jag tror att Trump egentligen lider mer av att han inte kan vara ute och fylla sportarenor och entusiasmera sina väljare. Men medan Biden har vi sett i primärvalet lyckades få ganska starka resultat utan att ens dyka upp i flera delstater överhuvudtaget.
Eller kanske tack vare. Finns det
kanske det. Jag har varit på ett halvdussin Biden-kampanj-evenemang under året, och det är ofta ganska glest befolkade tillställningar med ganska låg energinivå. Men demokraterna som parti tror jag kan lida av att det inte går att driva liksom traditionell kampanjverksamhet. Det går inte att vara ute och liksom registrera väljare på gator och torg. Och hela den gräsrotsverksamheten som demokraterna är mycket mer beroende av än republikanerna blir lidande av pandemin.
Sen finns det faktiskt en joker till här som vi ska höra.
For too long we've had the same system where these two parties go at each other. And Washington is totally dysfunctional. That's why I left the Republican Party, because there was this partisan death spiral. We need someone who's going to come in as president, respect our Constitution, defend our rights, and fix our representative system of government so that people will actually feel represented at home. And I know that millions of Americans want that.
Ja, vem var det här, Martin?
Det lät som Justin Amash, som är tidigare republikan som har lämnat partiet efter hård kritik mot Donald Trump. Han står ju för en liksom frihetlig tradition i partiet som Trump inte riktigt motsvarar. Nu ställer han upp som presidentkandidat för The Libertarian Party i USA.
Vad innebär det här för Biden och Trump då?
Ja, det är lite svårt att spekulera i. Amash säger själv att han inte vill bli en spoiler, vilket i det sammanhanget betyder att han inte vill hjälpa Donald Trump att vinna. Men det är många som oroar sig för att det är precis det han kommer göra. Han kommer nog framför allt att ta, i och med att som Trumps egna väljare är så lojala, så kommer han nog framför allt att locka till sig ett par procent oberoende väljare. Jag tror att han kan framförallt kan få stöd i liksom västra USA som är känt för just frihetliga värderingar i delstater som Arizona och New Mexico och Colorado och Nevada. Som demokraterna behöver vinna i alla fall ett par av de delstaterna. Där tror jag att han riskerar för demokraternas del att göra det svårare för Biden.
Ungefär som det amerikanska miljöpartiet gjorde i De gröna för Hillary Clinton, fällde krokben.
Ja, både Green Party, Jill Stein där förra valet och Gary Johnson som ju var libertarianernas kandidat 2016 tror jag bidrog till att Hillary Clinton hade svårt att vinna vissa delstater.
Just det. Du var ju inne på här att det stabila stödet för Trump, det är ju konstant men förhållandevis lågt då. Men vad som hände 2016, det var ju att de allra flesta gamla republikaner ändå röstade på honom och slöt upp liksom som gamla partikamrater. Varför skulle de inte göra det nu?
Ja, nej men det är mycket som tyder på att de kommer göra, men frågan är om det räcker. Det är färre amerikaner idag som kallar sig republikaner, som identifierar sig med republikanerna. Och det, en mätning av Wall Street Journal här månaden visar att 48% av amerikaner säger att de är säkra på att de inte ska rösta på Donald Trump, medan bara 34% säger att de är säkra på att de ska rösta på Donald Trump. Så det finns ganska litet svängrum där när det gäller de väljare som är kvar att övertyga för Donald Trump.
Förutsatt att de där opinionsmätningarna stämmer då, vilket de kanske gör. Jag vet att jag möter folk som sa att ja, men jag brukar aldrig svara, det är ingen som har med att göra. Jag säger inte, det är inte att jag ljuger, men jag har ingen lust att svara på det. Det där hörde man ibland. Men absolut. Det är som du säger, det är de där, och sen de där samlingarna, när man ser många mätningar tillsammans så brukar de ju ge en fingervisning i alla fall. Men du, avslutningsvis här, vad kommer du att följa framöver, Martin? Vad tycker du blir mest spännande? Vilka siffror eller vilka tendenser kommer du att vara mest uppmärksam på?
Nej, men jag tror att hela valet blir ju helt annorlunda än tidigare val. Utöver pandemin så handlar ju hela valet om ett slag om rösträtten också. Demokraterna, som vi pratade om här om veckan, demokraterna försöker ju göra det lättare att rösta genom brevröster till exempel. Och republikanerna kämpar frenetiskt emot de förslagen. Så det finns ju ett liksom ideologiskt övertag för demokraterna idag, men det finns ett logistiskt övertag för republikanerna. Och så det är nästan där kampen kommer att avgöras snarare än liksom ideologiskt.
Och nu är det amerikanska postverket i stort kris också, om man nu pratar om poströster.
Ja, precis. En av många institutioner som har drabbats av pandemin.
Vi kommer med all säkerhet att återkomma till detta. Tusen tack, Martin.
Tack själv.
För ljudillustrationerna idag stod CNN, MSNBC, Washington Post och NBC. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudteknik Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling. Vi hörs.